Vår tolfte lektion, 15:e. Och vi fortsätter ett tag till med syndafallet och dess effekter. Vi ska nu gå till Nya testamentet och se lite grann hur det här begreppet fiendskap förhåller sig till begreppet tro. Med några praktiska exempel. Och vi går då först till Matteus 14. Och där ska vi se när Petrus går på vattnet. Och vi behöver inte läsa riktigt hela berättelsen, utan vi hoppar in i 25 vers. Matteus 14:25. Men under fjärde nattväkten kom Jesus till dem gående fram över sjön. När då lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förfärade och sa det är en vålnad och ropade av förskräckelse. Men Jesus blev ju inte strax tala till dem och sa, var vi gott mod, det är jag. Var inte förskräckta? Då svarade Petrus honom och sa, Herre, är det du som bjud mig att komma till dig på vattnet? Han sa, kom. Då steg Petrus ut ur båten och begynte gå på vattnet och kom till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han förskräckt, och då han nu begynte sjunka ropade han och sa, Herre, hjälp mig. Och strax räckte Jesus ut handen och fattade honom och sa till honom, du klentrogne, varför tvivlade du? När det sedan hade kommit upp i båten lade sig vinden. Men det som var i båten föll ner för honom och sa, förvisso är du Guds son. Petrus, han ger oss här ett prov på god insikt när det gäller underverk och kraftgärningar. Han ser inte hur Jesus kommer gående på vattnet, så tänker han så här, ja, så vattnet håller, ja, då kilar jag också. Utan han säger, är det du så bjud att jag kan komma ut på vattnet. Och som vi har sett förut, det är bra med ett rema om det ska bli underverk. Det är mycket lättare med underverk om det finns ett rema. Nu får han ett. Kom, säger Jesus. Och då håller vattnet. Han går ut och går på det. Och så vet du ju hur det går efter en stund, när då börjar han sjunka i alla fall. Och detta är någonting som Jesus förknippar med hans tro. Och det är nu vi har börjat få anledning att verkligen tänka oss in i vad tro är och vad tro inte är. För nu tänker vi så lätt så här, och då tror jag att vi går en liten genväg i tankelabyrinterna. Vi tänker så här, Petrus började se på omständigheterna. Och då gick det galet. Ja, det står att han gjorde det. Men jag tror också att han såg på sig själv. Och att det egentligen var det som var problemet. Så länge han jämförde Jesus med vågorna, så länge bar vattnet. Men när han började jämföra vågorna med sig själv, då sjönk han. För att vi var från början överens om att trons motsats är svek. Den här texten tycks undervisa oss om att trons motsats är frukt. Jag tror att här måste vi verkligen stanna till och begrunda mycket. Det här är saker som jag verkligen vill lägga det varmt om hjärtat att jobba med. Tänka på, meditera över, begrunda vad som helst, söka andens ljus över. Tills du ser hur det här hänger ihop. Därför att som sagt, många människor som kommer till själavård, de ser på tron som motsatsen till fruktan. Och när de ändå har en fruktan i sitt liv, så tänker de att ja, jag kan inte bli helad om jag inte övervinner min fruktan. Och då blir tron en känslomässig prestation. Fruktan Det var alltså en del av fiendskapen mot Gud, av det förändrade synsättet var vi överens om förra tiden. När det högsta goda kom gående i lustgården så blev Adam maximalt rädd. Därför att han levde nu ett liv inte i fullhet utan i tomhet. Han hade fått synen förvänd. För honom var verkligheten, det som i själva verket är overkligt. Medan verkligheten, det verkliga goda, föreföll vara det fruktansvärda och hemskt. Och syndafallsberättelsen talar om att det där berodde på att Adam hade börjat se på sig själv. Jag förstod att jag var naken och därför försvann jag, säger han. Det ligger en värld av hemligheter i det här. Jag hörde dig i lustgården, då blev jag förskräckt eftersom jag är naken. Jag blev förskräckt eftersom jag är naken. Petrus kunde lika gärna ha sagt efteråt: jag såg vågorna och då blev jag förskräckt eftersom jag är så kraftlös. Eftersom jag inte hade något att möta dem med. För vi kan uttrycka det på ett annat sätt, det människan sträcktes efter i syndafallet, kan vi uttrycka på ett annat vis än vi har hittills har gjort. Vi har talat om oberoende. Vi har talat om möjligheten att skilja på gott och ont för att kunna vandra på egna vägar. Men vi kan också ta det här uttrycket vi hade här om eftermiddagen. Nämligen att få ett självförtroende. En människa som menar sig kunna urskilja vad som är gott och vad som är ont för sitt liv har ett självförtroende. En människa med självförtroende ser på sig själv och ser positivt på sig själv. Och detta tillstånd av självförtroende är ju det som vi får kalla för tistlarnas åker. Det är egentligen upprorsattityden mot Gud. Vi var kallade att leva inte i ett självförtroende utan i ett gudsförtroende. Herren är min starkhet och min lovsång och inte jag själv. Vi måste förstå det så här att före syndafallet ägnade sig inte Adam åt att tänka efter vem han var. Han var fullt upptagen med att tänka på vem Gud var. Och när vi kommer till Guds eviga rike så kommer vi heller inte gå omkring och ständigt tänka efter vem vi själva är. Utan vi kommer att säga att Kristus är allt i alla. Halleluja. Då finns det ingen berömmelse över för någon en enskild människa. Utan fullheten har tagit sin boning i oss. Vi är fullt upptagna med att tänka på vem Gud är. Men efter syndafallet så har inte Adam blicken riktad på Gud. Han är inte fullt upptagen med att tänka på vem Gud är. Utan nu går han omkring och tänker på vem han själv är. Naken var han redan före, står det i skriften. Men efter syndafallet då öppnades hans ögon och han började titta på sig själv. Vem är jag? Klarar jag det här? Kan jag? Och så vidare. Tillvaron är inte längre centrerad kring Gud utan centrerad kring honom. Men vi såg att i sin fiendskap mot Gud, där han plötsligt själv blir tillvarons centrum, så hade han både en attityd av ett överläge där han går till attack mot Gud, men också ett av underläge där han alltså sjunker ner i fruktan. Och det kan vi se när vi samtalar med människor. Somliga människor, de ser på sig själv och menar sig klara av sitt liv. De har ett självförtroende. Somliga saknar självförtroende och lever i självfördömelse. De ser på sig själva och menar sig inte klara sitt liv. Men vitsen är inte om vi klarar vårt liv eller inte, utan vitsen är att man ser på sig själv. Det är en så viktig bit av syndafallets skada. Människan började se på sig själv. Och se på sig själv kan man göra antingen till högmod eller till självfördömelse. Allt efter om man menar att man klarar av det man ska klara av eller om man inte klarar av det man skulle klara av. I ena fallet så föds det självsäkerhet. Bibeln talar om övermod. Eller vi kallar det med en psykologisk term för självförtroende. I det andra fallet föds det mindervärdeskänslor eller självfördömelse. Men det är två sidor av samma mynt, därför att båda har sin utgångspunkt i att människan ser på sig själv istället för att se på Kristus, trons upphovsman och fullkomna. Och det är nu detta som sker när Petrus går på vattnet. Han är fortfarande så förtvivlat självupptagen, Petrus. Och det där, det vet ju, det blir han inte av med förrän efter förnekelsen. Sen, efter förnekelsen och upprättelsen, då han får uppleva en förkrosselse i sitt liv, sen har han upphört att tänka på gamle Petrus. Utan sen är han bara upptagen av Gud. Som det står i Apostlagärningarna 12, att han ligger på fängelsegolvet och sover gott natten innan han ska avrättas. Inga sömntabletter. Ingenting. Han sover gott i alla fall. Och det här, för detta kan vi använda två ord. Det ena ordet är självupptagenhet och det andra är Guds upptagenhet. Och vi måste förstå detta, att före syndafallet var människan Guds upptagen. Men efter syndafallet blir människan själv. Tag. Vi brukar tala om detta att se på omständigheterna eller att inte se på omständigheterna. Men bortanför det där finns detta med att se på sig själv eller att se på Gud. Att vara upptagen av Gud eller att vara upptagen av sig själv. Därför att vi finner många gånger i själavården med människor som är väldigt ängsliga och lider mycket under självfördömelse och rädda och har initiativsvårigheter och allt det här. Ja, då kan man börja säga till dem, du ska inte se på omständigheterna utan nu ska du stå på ordet och du ska du bekänna det här och nu ska du bara gå fram. Och man kan komma en bit på vägen med såna här människor därför att man kan liksom träna dem i köttet till att gå in i ett visst beteende, ett visst handlingsmönster. Men är man lite ärlig mot sig själv och känner efter i sitt innet, så känner man att egentligen har det inte blivit så stor skillnad. Utan man liksom märker att de går som robotar fram på något vis. Det har inte blivit en djupgående personlighetsvandring. Det har inte blivit någon vila i dem. Därför att problemet var egentligen inte att de tittade på omständigheterna. Utan att de tittade på sig själva i förhållande till omständigheterna. Medan vår uppgift är att liksom lösa ut människan ur hans självupptagenhet till att leva i en Guds upptagenhet. Till att liksom släppa tanken på sig själv. Därför att när jag lever med mig själv som centrum, då lever jag alltså inte i tro. Men när jag lever i tro, då är Gud centrum. Han har initiativ. Jag är hans avbild, men han har initiativ. Och min styrka är Herren. Han är min starkhet och min lovsång. Vilket innebär alltså att jag får del av gåvan ifrån Gud att kunna leva i självförglömmelse. Och väldigt mycket frigörelse från frukt fruktan och förnedring ifrån stengrundsväsende av alla slag, självfördömelse och passivitet och rädsla och flyktmekanismer. Vägen ut i frihet ifrån allt detta är så ofta att man får börja att verkligen be till Gud om självförglömmelse. För här har vi den intressanta situationen. Petrus ber om ett rema till att gå på vattnet. Han får ett rema att gå på vattnet och ändå bär inte vattnet honom. Du klentrogne, säger Jesus. Och vi tycker det att ja, han borde ju verkligen ha bekänt mer att han kunde gå på vattnet och vattnet håller nu och nu ska jag verkligen stå på här och så vidare. Men istället för att liksom gå in i detta ofta ganska jobbiga sättet att få vattnet att hålla, så kan man komma in i ett mönster av självförglömmelse. Och då håller vattnet i alla fall om man har ett rema att gå på vattnet. Förstår ni mig? Det här är ganska svåra ting, men jag hoppas ni hänger med. För vi måste hålla fast i detta. Fruktan är inte trons motsats. Utan den fruktan som får makten över Petrus här beror på att han så att säga lever i trons motsats. Nämligen han har sig själv som centrum. Han har fortfarande något att bevara i sitt eget liv. Han har inte fått del av den självförglömmelse som är en viktig förutsättning för att vi ska kunna leva ett liv i trons trofasthet emot Gud. För det livet går vi in i därför att Gud är Gud, inte därför att vi söker förmåner. Precis som man inte går och gifter sig med baktanken att nu ska vi se efter vad jag kan få ut av det här. Utan man gifter sig med tanken att jag vill ge så mycket som möjligt till min hustru eller till min man. Man är hela tiden ute efter vad man kan få lov att ge ut. Inte efter vad man kan få in. Och om båda parter är inställda på att ge så blir äktenskapet paradis. Om båda parter är inställda på att ta och kräva så blir det ett helvete. Och självförglömmelsen är alltså så ofta en väg ut ur fruktan. Och tilltro. Men fortfarande måste vi hålla fast vid vår grundtanke att trons motsats är inte fruktan. Utan fruktan i detta fallet är en följd av att Petrus lever i trons motsats. Nämligen, han har sig själv till centrum. Han ser på sig själv istället för att se på Herren. Han är också någonting, även om Herren är mycket. Han är inte död än i sin gamla människa. Låt oss ta ett par andra exempel. Vi går till Markus 4 kapitel. Så är vi också med de professionella sjömännen och fiskarna ute på sjön. Markus 4:35. Samma dag om aftonen sa han till dem, låt oss fara över till andra stranden. Så lät de folket gå och tog honom med i båten där han redan förut var. Och jämväl andra båtar följde med honom. Då kom en häftig stormvind och vågorna slog in i båten så att båten redan begynte fyllas. Men själv låg han i bakstammen och sov lutad mot huvudgärden. Då väckte de honom och sa till honom, mästare, frågade du icke efter att vi förgås? När han så hade vaknat näpste han vinden och sa till sjön, tig, var stilla. Och vinden la sig och det blev alldeles lugnt. Därefter sa han till dem, varför rädens i? Har ni ännu ingen tro? Och det hade blivit mycket häpna och sa till varandra, vem är då den eftersom både vinden och sjön är honom lydiga? Ja, men här är det ju helt klart. Fruktan måste väl vara trons motsats. Nej, återigen var det så att de såg på sig själva. Och det födde fruktan. I detta fallet födde det inte bara fruktan utan till och med självömkan. De ruskar liv i Jesus och säger inte, Jesus hjälp oss, båten håller på att fyllas med vatten. Utan de kommer med självömkans anklagelseattityd till Jesus. Frågar du inte efter att vi förgås? Självupptagenhet Och detta att man ser på sig själv föder så lätt övermod i situationer som man klarar och fruktan och missmod i situationer som man inte klarar. Men i båda fallen ligger felet i att man överhuvudtaget ser på sig själv. Det är det som är motsatsen till tro. Tro är hela tiden att se på Fadern. Sonen gör allenast det han ser Fadern gör. Men eftersom nu synsinnet blev förändrat i syndafallet, så att människan blev förblindad för Guds härlighet och bara kom att se på sig själv, så kommer vår attityd av tro respektive otro att många gånger vara en attityd av trygghet respektive fruktan. Men det betyder ändå inte att fruktan är trons motsats. För tron sitter inte i känslolivet. Utan det betyder bara detta att när inte trons liv fungerar i mig, så kommer jag in i ett sätt att se på mig själv i förhållande till världen i övrigt som inger mig fruktan. Och när vi då ska gå in och lösa människor ifrån det här, så måste vi ha detta klart för oss. Det kan låta som hårklyverier det här, men det är inte det. Utan vi måste förstå att det är självupptagenheten som är grundproblemet. Så att vi inte går in med något program som liksom bara dresserar folk in i ett visst beteende, därför att det leder i längden till ännu mer självupptagenhet. Vi kan försöka ibland att lära människor att med Guds ord arbeta upp sig till ett tillstånd av övermod, av självförtroende, så att de liksom tänker att ja, vad som än händer så klarar jag av det. Prisa Gud, halleluja, spelar ingen roll vad djävulen gör. Jag talar Guds ord och då regerar jag. Alltså, vi måste vara noga här. Därför att vi kan oss mena skapa tro i en människas liv när vi i själva verket skapar ett övermod. Jag vet att jag rör i ganska känsliga saker när jag säger det här. Men vi måste som själavårdare förstå de här mekanismerna, för här går många människor sönder. Och om inte du förstår det här så kan du inte lösa dem. För att om du definierar fruktan som trons motsats, så är det så lätt att du liksom för in människan i ett tillstånd av självförtroende som bygger på bibelordet. Och det du inte kallar du gör. Utan du är kallad att hjälpa människan till Guds förtroende. Där människan ser på honom och lever i självförglömmelse. Därför att annars kan en människa kanske till exempel inte komma in i ett tillstånd av Kristus lidande utan att tappa balans. Om vi ska kunna ha vår trygghet i detta att vi alltid med ordets hjälp kan övervinna alla attacker och svårigheter, ja, men då är fullkomligheten här. Och det var vi överens om att det var den inte. Och då händer också detta regelbundet att om människor tror att det ska kunna fungera på det viset och det sen inte funkar på det viset, då blir det ofta en väldigt komplicerad krasch. Alltså i frågan om tro respektive inte tro, det är ändå frågan om min trofasthet emot Herren och allt vad det för med sig. När jag börjar se på mig själv och liksom ändå sätta en bit av världens centrum i mig själv istället för att ha hela mitt centrum i Herren. Det är ju då jag kommer in i lösgörandets och oberoendets mekanismer. Det kan föda övermod, det kan föda fruktan i mitt liv. Men problemets lösning ligger alltså i att komma in i självförglömmelsen. Så att man på nytt får Kristus helt i centrum. Vi tittar också i Markus 6 kapitel. Och läser där de första 6 verserna. Och han gick bort därifrån och begav sig till sin fädernes stad och hans lärjungar följde honom. Och när det blev sabbat begynte han undervisa i synagogan och folket häpnade när de hörde honom. De sa, varifrån har han fått detta och vad är det för vishet som har blivit honom givet? Och dessa stora kraftgärningar som göras genom honom, varifrån kommer det? Är då den icke timmermannen, hans med Marias son och broder till Jakob och Josef och Judas och Simon? Och bor inte hans systrar här hos oss? Så blev han för dem en stötesten. Då sa Jesus till dem, en profet är inte föraktad utom i sin fäderne stad och bland sina fränder och i sitt eget hus. Och han kunde icke där göra någon kraftgärning utom att han botade några få sjuka genom att lägga händerna på dem och han förundrade sig över deras otro. Ja, det är ju en lustig text det här. Vad bestod egentligen deras otro i? De hade hört talas om kraftgärningarna som han hade gjort i Kapernaum och i Kana och på alla möjliga ställen. Och det var ingen snack om det. Folk gick inte omkring på gatorna i Nasaret och sa, det är nog bara skeppar historier. Nej då. Utan alla gick omkring och undrade, var får han kraft ifrån till de kraftgärningar som han har gjort? Alltså trodde man på vittnesbörden om kraftgärningar. Ändå förundrar sig Jesus över deras otro. Och här skulle jag vilja få skjuta in en liten modern parallell. Det finns ju många som har varit ett varv nere i Indien eller Filippinerna eller Korea eller någonting. Och de säger att man bara lägger händerna på folk så knastrar det i skelettet och ryggar rätas ut och cancertumörer ramlar av och hjärtat slår regelbundet på folk och ögonen öppnar sig, öron öppnar sig och det händer massor med grejer. Och folk blir helade i tusental. Och sen kommer man hem till Sverige och lägger samma händer på andra människor och kan knappt bota snuva på dem en gång. Varför är det sån skillnad mellan Sverige och Filippinerna? Det är ju samma Gud och samma ord och samma ande och till och med samma händer. Och det här är en erfarenhet som många har gjort. Vad är det för skillnad? Jag tror att vi får en liten nyckel i den här texten. Det är inte det att Jesus inte ville göra kraftgärningar i Nasaret. Jag tror han ville där om han överhuvudtaget ville någonstans. Tänk alla dessa människor som han kände sedan han var liten. Han kunde inte. För deras otroskull. Men vad består den otron i egentligen? Ja, Jesus talar om ringaktning. Men vi går ju inte omkring och ringaktar Jesus, säger vi. Men jag tror att det här är det som vi skulle kunna uttrycka med ett modernt ord och kalla för individualism. För i Nasaret fanns det en attityd hos människorna av att ja, men denne Jesus har vi sett sedan han gick i blöjålder här och tultade omkring på gatorna. De jämförde honom med sig själva. De var så mycket någonting de också i förhållande till honom. Om det är någonting som förgiftar västerlandet så är det ju individualismen. Att vi har en sån fantastisk förmåga att se på oss själva. Och det här är någonting som blockerar oss. Från så väldigt mycket av den himmelska världens andliga välsignelse. Att vi överhuvudtaget ser på oss själva. Därför att trons trofasthetsattityd kan bara uppkomma genom att vi uteslutande ser på Herren. I en positiv självförglömmelse. Men här är vi så förgiftade av tänkesättet att ja visst, Gud är allt, men vi är också lite grann. Och när vi riktigt slår knut på oss själva så är det när vi börjar ta fram luppen och förstoringsglaset för att granska om vår tro räcker. tala om självbespegling i de här sammanhangen. Därför att det är ju så långt bort ifrån barnaskapet och vilan och det enkla mottagandet som man kan komma. Och det känner man ju så ofta när man sitter i själavård med människor som liksom verkligen går runt i sin lilla grop och ältar detta. Jag förstår inte riktigt vad det är för fel på min tro, och min tro räcker nog inte. Och de har ju för länge sedan fullständigt slutat att se på Herren. De ser bara på sig själva. Undra på att det inte händer någonting. Och så står man där inför den jättekomplicerade uppgiften att få dem att sluta med det där. Utan att istället bara i barnslig förtröstan se på Herren och låta bli att se på sig själv. För de menar så ofta att de ser för lite på sig själva. Och jag skulle nog ha mera tro, jag skulle nog göra det, jag skulle prestera detta, jag skulle försöka bygga upp det och jag måste nog försöka att och så vidare. Istället för att släppa allt det där och bara se på Herren. Därför det vi rör vid i de här texterna är alltså Adam, han blir förskräckt för Gud eftersom han såg på sig själv och såg att han var naken. Och den förskräckelsen bryter Guds relation. Får honom att kasta sig in i närmsta snår, och när Gud fiskar ut honom så går han till attack. Ja, men Gud kan ingenting göra i en människas liv när man lever på det sättet. Och felet består i att man ser på sig själv. Ju mer Herren får lära oss att leva i självförglömmelse och se bort ifrån oss själv, desto mer kan också Herren göra. Och de här texterna som vi har framme här, de talar om detta på olika sätt. Den här dimensionen av självförglömmelse och själviakttagelse. Och den är oss väldigt fördold i väst. Och jag är rädd för att många gånger när vi ska försöka få tron att fungera i människors liv, så riktar vi ännu mer strålkastarljuset på människan än att släcka den strålkastaren och rikta allt ljuset på Herren. Utan ibland blir det så att människan känner att ja, det är jag som ska övervinna djävulen med ordets hjälp. Ja, hjälp, då blir ju ljuset verkligen riktat på mig. Går det så är det bra, men går det inte så blir ju kraschen förfärlig. Men vi istället skulle undervisa mycket i självförglömmelse och därigenom frigöra människan till den totala trofasthetens attityd. Därför vår trofasthet emot Herren bara växer och växer ju mer vi får leva i självförglömmelse. Herren kan leda oss vart som helst, om han bara får lära oss självförglömmelse. Men det där som gör att vi säger ett hit men inte längre, och som alltså naggar tron, trofastheten i kamp, det är ju vår självupptagenhet. Det är den som är problemet. En följd av syndafall. Vi kan uttrycka det här med lite andra ord genom att säga det att människan, när hon åt av kunskapens träd för att bli oberoende, så sökte människan en egen identitet. Dittills hade det varit nog för en att Gud hade en identitet. Att Gud var Gud. Och människan behövde inte fråga vem är jag. Utan det räckte med att Gud var Gud. Och det är detta som ges uttryck i orden: Herren är min starkhet och min lås. Han är min rättfärdighet. Han är min vishet. Han är min frälsning. Han är min förlossning. Han är min frid och så vidare. Att jag får se hans identitet och tillhöra honom. Men människan sträckte sig efter kunskapens träd för att också få en identitet. Och här måste vi vara noga med att det liksom är Gud som har den här identiteten. Jag vidhåller att det är en skillnad mellan att jag är allt i Kristus eller att Kristus är allt i mig. Och att den skillnaden ibland kan tyckas hårfin. Men att det finns en skillnad här. En människa kan på ett väldigt sunt sätt säga, tala om vad han är i Kristus. Och mena vad Kristus är i honom. Men man kan också träffa människor som på ett väldigt snett sätt talar om vad han är i Kristus. Och man förstår liksom att det är någonting som arbetar upp en självidentitet på ordets grund. Som egentligen gör att han fortfarande lever i en väldig självbespegling och självupptagning. Och här får man ju bara med sin egen förmåga till andebedömning känna sig fram inför människor. Det är inte så hemskt svårt att lära sig känna igen en människa som lever i självförglömmelse. Man bara liksom har ordet för det och vet vad det är man ska leta efter. Det är för att självförglömmelse och gudsupptagenhet är tro. Det leder nämligen oundvikligen till trofasthet mot Herren. Medan självupptagenhet och gudsförglömmelse kan leda till ett väldigt lagiskt väsende. Som på ett eller annat sätt ändå hindrar Guds handlingsfrihet i våra liv.